Pandemin fortsätter att hålla sitt grepp om Sverige och världen. Och när hösten kom infördes nya restriktioner. Nyheter om pandemin har dominerat nyheterna det här året. Det är knappt så att man minns att det i slutet på 2019 och början på 2020 pratades och rapporterades mycket om gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar. I våras pratade Daily med kriminologen och analytikern Sven Granat om hur pandemin påverkat kriminaliteten i Sverige. Då sa han så här.
Man kan ju säga att de här mängdbrotten har ju påtagligt minskat nu den senaste månaden. Det handlar om bostadsinbrott, bilstölder, stölder ur fordon, fickstölder också, va? Och mycket våldsbrott utomhus också. Va? Vanlig misshandel utomhus och även personrån.
Nu har det gått ytterligare några månader i pandemins grepp. Under sommaren såg vi ett öppnare samhälle igen. Nu har vi gått tillbaka till ungefär hur det var i våras. Hur är det nu med kriminaliteten? Går det att se vilken typ av brott som ökat? Vilka som har minskat? Och vilka konsekvenser kan den ökade arbetslösheten i landet ha på den kriminella världen? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med just Sven Granat igen. Han får börja med hur pandemin påverkat den kriminella världen så här långt.
Ja, just den kriminella världen är kanske en värld som har påverkats lite mindre än andra världar egentligen. Här rullar det på då med att få in pengar på brott. Och det här är ju också personer som kanske annars också är ganska risktagande och kanske inte bryr sig alltid så mycket om restriktioner och så. Men man har såklart, om inte annat då inledningsvis, fått svårare att få in narkotika i landet, även om man får det fortfarande. Och man kan också få lite minskade försäljningsytor för sin narkotika. Vilket innebär då att man kanske måste få in pengar på andra sätt, till exempel genom att tänka på skulder, driva på utpressningar och så vidare. Vi har också sett en ökad orolighet och ett ökat våld inom den kriminella miljöerna då, med inte minst i Stockholm, med fler skjutningar än vad vi någonsin har haft faktiskt nu det senaste halvåret.
Ser man redan nu vilken typ av brott som har ökat respektive minskat?
Det man kan se i brott som har ökat och minskat, det handlar mycket om så att säga, den här mer vardagliga och väldigt frekventa allmänna brottsligheten. Där till exempel misshandel utomhus, även personrån utomhus, inbrott och vissa andra typer av stölder, de har minskat ganska ordentligt under en period. Likaså brott i skolmiljö. Medan då till exempel cykelstölder och mopedstölder har ökat. Så att egentligen i vardagsbrottsligheten, där ser man ganska stora skillnader nu i vilka typer av brott som minskar och ökar. Däremot när det gäller liksom den här mindre men allvarligare brottsligheten som kanske just den yrkeskriminella världen ägnas åt och vid sidan av inbrott. Alltså, där ser man egentligen inga större skillnader. Och det är också ganska svårt att se snabbt upp och nedgången, för det finns ganska stora mörkertal i de brotten, till exempel. Utpressningar anmäls inte alls alltid och inte illegala indrivningar heller. Men det vi ser, det är ju helt enkelt att det har varit fler skjutningar än någonsin i Stockholmsregionen, och det kan vara en effekt av att man har blivit lite mer pressad ekonomiskt i de här kretsarna.
Och har man kunnat se mer än vad man gjorde i våras någon ny form av brottslighet som har vuxit fram under pandemin?
Jag skulle inte säga att man har gjort det, utan de brottskategorier vi har, de har vi helt enkelt. Sen vet man ju såklart att det förekommer hot liksom, med någon slags coronamodus, att man hotar polisen med att komma inte nära för då kommer jag liksom hosta corona på det. Så sådana där saker är lite på marginalen såklart, var lite möjligen lite nya modus. Va? Ett och annat såklart, alltså vissa bedrägerier har getts möjlighet till nu med det här. Va? Men på stora hela så har det liksom inte uppfunnits någon ny omfattande brottskategori genom coronan. Däremot så har ju så att säga strukturen i vardagsbrottsligheten temporärt att förändra sig.
Och om vi tittar på polisen lite då, hur har de behövt ändra sitt arbete på något sätt? Eller har man behövt omfördela sina resurser? Jag tänker att det kanske inte har varit så många stökiga fotbollsmatcher den här säsongen.
Nej, men det har ändå varit ett krogliv som har varit igång på ganska så oförändrat sätt egentligen. Det har också varit andra stora samlingar, demonstrationer och så. Alltså, det finns egentligen inga större förändringar i så att man har kunnat frigöra resurser kanske. Va? Sen finns det självklart liksom en ökad försiktighet, va, med virusspridning och så, att man är ännu mer noga med hygien. Nu har man inom poliskåren när man så generellt sett så noga med att tvätta händer och liksom all form av hygien och konfrontationer såklart. Så, men det är klart att försiktigheten har ju, som i alla yrkeskåren, blivit ännu större här.
Vi var inne på det här redan med hur mycket kriminaliteten hos gängen har förändrats, att det har varit mycket skjutningar. Är det någon skillnad mot förra året? För då rapporterades det ju hela tiden om mycket sprängningar och mycket skjutningar.
Man kan ju se en skillnad i själva rapporteringen såklart, i hur mycket uppmärksamhet om skjutningar och sprängningar vi har. Det är klart att det finns just att säga en konkurrens liksom i nyhetsflödet. Va? Och den har ju blivit större då från coronanyheter såklart. Så att de här den massmediala uppmärksamheten på skjutningar och sprängningar, den har ju minskat, den har liksom fått flytta ner lite helt enkelt. Va? Så det är ju väldigt tydligt att själva uppmärksamheten blir mindre. Sen kan det också vara en effekt av att man också har haft ökat antal skjutningar. Det har rapporterats väldigt mycket om detta, så till slut blir det nog också en mättnad. Och det är lite svårt att säga vad som är då en effekt av att de här nyheterna konkurreras ut av coronanyheter och vad som är en effekt av att det helt enkelt inte är samma nyhet längre.
Ja, för det är ju så, det rapporteras fortfarande mycket om gängkriminalitet även om det inte görs i samma utsträckning som före pandemin. Finns det risker med det, tror du, att det vaggar in folk i någon slags falsk trygghet?
Nu ska man ju veta att de som på något sätt kanske drabbas av gängkriminalitet och de som jobbar aktivt mot gängkriminalitet, de gör det ändå, för det här är så pass allvarliga brott. Va? Och det är ju inte heller så kanske att den här brottsligheten direkt träffar en jättestor del av befolkningen heller. Va? Så det spelar nog ingen större roll egentligen. Va? Utan de som har anledning att vara otrygga genom den här brottsligheten är det ändå, skulle jag säga. För att den är så pass påtaglig, den här brottsligheten. Och man ska ju också veta att det här har ju fått mycket, väldigt mycket uppmärksamhet under flera år i princip. Ja, fram till ett halvår sedan. Och den så att säga, otrygghet och vaksamhet som de senaste årens ganska massiva rapporteringar har skapat, den ligger ju naturligtvis kvar väldigt länge.
Vi är snart tillbaka, men först några ord från vår sponsor.
Få kvinnor väcker så starka känslor som Arboga kvinnan. I en ny serie från Rättegångspodden hör du exklusiva intervjuer med Arboga kvinna Johanna Möller inifrån fängelset. Finns ute redan nu. Exklusivt hos Podmi.
Nils Bergman här från Rättegångspodden. Ny serie finns ute nu i Podmi-appen. Hör exklusiva intervjuer med Arboga-kvinnan Johanna Möller.
Psykopat, antisocial, lätt till våldsamma tendenser. Alltså jag är trevlig mot alla.
Det här måste vara den största rättsskandalen i modern tid.
Hör alla avsnitt redan nu hos Podmi.
Så, då är vi tillbaka igen. Och vi pratar om hur pandemin har påverkat den kriminella verksamheten i Sverige det här året. Och på grund av krisen så har också arbetslösheten ökat enormt i landet. Så kan man se att det har någon påverkan på rekryteringen till kriminella gäng? Vi hör Sven Granat igen.
Ja, det är ju för tidigt att liksom uttala sig om det. Va? Men historiskt sett så vet man att på sikt, va, om det blir många unga vuxna som blir långtidsarbetslösa till exempel, så brukar det tyvärr då kunna skapa kriminella subkulturer, det brukar skapa lite liksom antisociala subkulturer, va? Så att på sikt kan det här ge en ökad möjlighet till rekrytering. Vi kan inte se det än, det är alldeles för tidigt egentligen att uttala sig om det. Samtidigt så ska man ju också veta att med en ökad arbetslöshet framförallt bland unga vuxna, så kan se också då möjligheten till ekonomisk omsättning för kriminella nätverk genom till exempel narkotikaförsäljning och så vidare, den kan också minska. Så det är inte helt självklart att en hög arbetslöshet och en lågkonjunktur bara gynnar bara gynnar de här kriminella nätverken, utan det kan också liksom faktiskt även för dem innebära vissa problem, va? Man kan säga generellt så, så historiskt sett så har man sett att våldsbrott brukar faktiskt öka i högkonjunktur när folk har mer pengar att röra sig med och mera resurser till att konsumera alkohol och droger till exempel. Men ja, på sikt är det naturligtvis farligt med många långtidsarbetslösa unga personer, va? För det skapar lätt någon form av motkultur, va?
Tror du att de senaste restriktionerna som har kommit nu med ingen alkoholservering på restauranger efter klockan 22 kommer att få någon påverkan på allt det här?
Det beror på hur länge de här restriktionerna kommer att hålla på, va? På sikt finns det såklart en risk för att det uppstår till exempel svartklubbar, va? Och där har ju den organiserade brottsligheten en väldigt bra marknad, om man säger det, en bra ingång. Den äter sig alltid in i sådana verksamheter. Ja. Men det här, det är väldigt avhängigt av hur långt tid det här kommer påverkas och om man kommer skärpas ytterligare. Det är ju faktiskt alldeles för tidigt att säga någonting. Man kommer inte kunna se några omedelbara effekter av det.
Det verkar ju faktiskt så som att pandemin drar ut rejält på tiden. Vad tror du själv kommer hända nu framöver?
Oj, ja, det är ju jättesvårt att säga, va? Men det är klart att den omedelbara effekten nu, vad man säger med det här till exempel då, att krogar får stänga ner sin alkoholförsäljning efter klockan 10, va, kommer nog att göra att det blir kanske ännu mindre brott, såna här liksom spontana våldsbrott ute på stan, om man säger kortsiktigt, ja. Men visst, det finns en fara att det börjar uppstå liksom alternativa verksamheter då, va, om det drar ut på tiden.
Sven, som kriminolog, hur kommer du se tillbaka på 2020?
Som kriminolog som studerar ganska allvarlig brottslighet och väldigt, alltså den kanske grövsta brottsligheten som finns, och så kommer jag kanske inte se tillbaka på det som ett särskilt speciellt år, för att den brottsligheten, den riktigt tunga våldsbrottsligheten då, som kanske kopplad då till organiserad brottslighet, den rullar i någon mening på ändå. Och den styrs lite av annat, styrs av andra trender som har pågått ett tag. Mm. Ja, det är väl så jag kan säga. Man tänker så att om vi tittar på liksom dödligt våld och liksom, annan då liksom grov yrkeskriminalitet, så där tror jag faktiskt inte att det liksom, ja, det rullar på liksom, och det här är inne i en annan, det är, liksom, det är också kopplat till en helt, till en annan liksom historisk fas med mycket vapen och så. Det är kanske ett passivt svar, va? Men jag kan nog inte se det som kriminologiskt som ett så väldigt utstickande år faktiskt. Sen är det ett utstickande år på många andra sätt rent mänskligt, va? Men det är ju mer privat egentligen.
Sist här hörde vi Sven Granat. Han är kriminolog och analytiker hos Stockholmspolisen. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily är vår dagliga nyhetspodd som kommer ut 5 dagar i veckan med ett aktuellt ämne varje dag. Följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
Den populära podcasten Svenska mordhistorier gör exklusiv comeback hos Podmi med ny programledare och nytt produktionsteam. Du bjuds på fängslande mordhistorier 2.0. Lyssna här.
Ungefär samtidigt som ljudet från vapnen upphör märker han hur hon börjar tappa medvetande. Han ger henne konstgjord andning och hjärtmassage, slår henne i ansiktet och skriker att hon ska kriga på. Det ska senare visa sig att hon är träffad av minst 19 kulor.
Lyssna i Podmi-appen.